och så andra är det, vi ska inte heller råka ut för det, men barn alltså, eller foster, det är liksom, där är det no no, det ska inte gå illa här alltså, det ska inte gå fel.
Hallå Arbetsmiljö, en poddserie från Arbetsmiljöverket.
Hej allihop och välkomna till ännu ett avsnitt i poddserien Hallå Arbetsmiljö. Ja, det finns ju ett ganska stort antal av de här poddarna att lyssna på och jag vill tro att många av er inte är förstagångslyssnare. Men för er som är det så säger jag lite extra varmt välkomna. Det här är en podd där vi lyssnar till experter och inspektörer kring deras åsikter, tankar, kunskap och erfarenheter om viktiga ämnen som har med just arbetsmiljön att göra. Poddserien har alltså ett antal år på nacken nu. Det är på intet sätt någon newbie, någon liten bebis, nej då. Bebisar ska vi däremot tala om i det här avsnittet. Det handlar nämligen om att vara gravid, nyförlöst eller ammande på arbetsplatsen. Vad är viktigt att tänka på gällande det? Vilka utmaningar finns? Kanske till och med kritiska eller farliga situationer. Och för att guida oss genom det här så har jag idag fått sällskap av ingen mindre än Ingemar Rudin.
Ja, hej.
Hej, välkommen.
Tack så mycket.
Ja, du är på Arbetsmiljöverket.
Ja, jag jobbar som läkare där, har gjort det i 10 års tid. Och har bland annat då hand om frågor om gravida, ammande och nyförlösta. En av mina arbetsuppgifter här.
Men du säger läkare, Arbetsmiljöverket är ju inget sjukhus.
Nej, jag har en bakgrund som arbets- och miljömedicinare. Och då som sådan lär man sig massa om alltså risker i arbetsmiljön och i omgivningsmiljön också. Så därför har jag den bakgrunden med mig in på Arbetsmiljöverket.
Just
så
det.
Jag bottnar i arbetsmiljöfrågorna som medicinare.
Men du är en teoretisk läkare just nu, du är inte praktisk.
Ja, jag har inga patienter i den marknaden, men jag tycker att det är väldigt mycket hands-on ändå. Så jag tycker ändå att det är praktiskt, va? Att guida både arbetsgivare, företagshälsovård och andra i vad betyder våra regler, vad ska de göra då?
Ja, men berätta lite mer, vad gör du? Vad består ditt arbete av?
Ja, det är nästan för vitt. Men om vi går in på det som relaterar till det här området, så är det just att vara ett stöd för både våra inspektörer då, internt och för andra internt. Våra kemister till exempel, vi kommer ju komma in på kemi en del här. Och även där finns ju då risker som kan vara specifika för just ett foster. Så gravida och ammande är ju en av delarna. Sen har vi mycket hand om andra saker som medicinska kontroller och generellt ett stöd i medicinska frågor. Eftersom vi är 2 läkare på Arbetsmiljöverket som har medicinsk bakgrund. Mm. Och är då ett stöd för egentligen internt men också externt då, för att guida folk utifrån ett medicinskt perspektiv.
Mm. Vi ska tala om gravida, ammande, nyförlösta. Men jag tänker, det är ju en arbetsmiljöpodd det här. Hur stor är problematiken eller utmaningarna kring att vara nyförlöst på arbetsplatsen eller ammande på arbetsplatsen?
Just de två har jag inte fått någon fråga faktiskt på de 10 år jag var här. Däremot är graviden återkommande flera gånger, många gånger per år till och med. Att det dyker upp både frågor liksom från individer, arbetsgivare och också media ganska mycket. Jag var senast igår så blev jag intervjuad av en journalist om frågor kring gravida. Och så det dyker upp mm. ofta.
Ja, men då kan jag tänka, vi fokuserar på gravida, men om vi ändå ska... Nyförlösta, det är väl väldigt få som är på en arbetsplats. Men ammande, betyder det, varför får du inga frågor om ammande på arbetsplatser? Är det inget problem eller är det tabu att prata om? Eller?
Jag kan väl bara gissa det. Men jag tänker att det är nog antagligen sånt som löser sig av sig själv på något sätt. Det finns ju vissa risker med amning också, men de är ju betydligt mer begränsade i liksom, där arbetsgivaren då behöver bedöma om det finns en risk för en ammande än vad det gäller gravida, där det finns ett mycket bredare spektrum av risker som kan vara skadliga för ett foster.
Just det.
Det är också att det går över via bröstmjölken till en, och då händer det saker. Bröstmjölken är liksom filtrerad på olika sätt och det är inte alla ämnen som går över. Vissa gör det. Mm. Så man behöver liksom inte tänka på allt i samma utsträckning där.
Då gör vi så att vi fokuserar på gravida och att ammande och nyförlösta får svar under det gravida paraplyet, om vi än kallar det så. Och är man då lyssnare och känner att ja, men jag har ändå specifika frågor om det här, då kan man vända sig till dig och dina kollegor på Arbetsmiljöverket.
Det kan man absolut göra. Jag välkomnar den typen av inspel, för det är enda sättet för oss att få reda på vad som händer där ute. Vi har inte annat än våra inspektörer egentligen riktigt koll på vad som händer på de faktiska arbetsplatserna. Just och de inspekterar ju inte alla arbetsplatser. Och de kan väl sällan se hur en ammande, liksom, då måste de verkligen hamna i läge och hitta dem på en gång. Va?
Mm. Ja, men berätta då, Ingemar, vad är det viktigt? Vad är viktigt att tänka på när det gäller arbetsmiljön för de som är gravida?
Ja, det handlar väl egentligen om, jag brukar tänka så här, att man som arbetsgivare, om man har gjort sitt jobb, så har vi ju säkerställt att arbetsmiljön är säker och riskfri, om vi ska säga så, för arbetstagarna, både kvinnor och män. Men när man blir gravid då kommer det in en individ som är ett foster, som är okej, vad kan vara skadligt för foster och som inte kanske är skadligt för vuxna arbetstagare, kvinnor och män. Va?
Just det. Det är en helt ny dimension, ett annat perspektiv, ja, såklart.
Så det blir egentligen att göra det systematiska arbetsmiljöarbetet ett varv till då, med fokus på den med ett foster egentligen. Och det här är ju lite lustigt, för både det här direktivet som styr där, som vi kan återkomma till, och våra regler, så pratar man om en skadlig inverkan på graviditeten. Men egentligen så är det ju, när man tittar på faktorerna som vi har tagit upp i de här bilagorna som också finns, kommer från direktivet i stor utsträckning, så är det ju ämnen som kan vara skadliga för ett foster. Va? Mm. Så det är fostret vi tänker på egentligen. Och även på den gravida kvinnan förstås. Men det är fosterskadliga situationer, förhållanden och ämnen som är frågorna i fokus här. Mm. Mm.
Vilka lagar och regler finns det då som skyddar arbetstagare som är gravida?
Det utgår egentligen i stor utsträckning från det här mödraskyddsdirektivet, som vi brukar kalla det för. Och det är ju på EU-nivå och vi är med i EU, så då ska vi följa med och införliva det här i svensk lag, som man ska göra med direktiv. Och där finns det både föräldraledighetslagen då, som egentligen styr mycket av det Försäkringskassan står för, va? Graviditetspenning och sånt, som vi också antar jag kommer att återkomma till. Vi har då regler också som utgår från det direktivet vad det gäller, alltså, risker i arbetsmiljön då, kan man säga, inte för foster utan för gravida, men indirekt som kan vara skadliga för fostret. Då.
Vilka är de vanliga riskerna som finns i arbetsmiljön då, som skulle kunna påverka en gravid?
Ja, det är ju ett brett spektrum, från allt från kemikalier då, där också, som är viktigt att tänka på, att det här kan vara skadligt tidigt i graviditeten, framförallt till och med vissa ämnen. Så därför är det ju extra viktigt att tänka till tidigt. Men sen har vi också faktorer som buller, olika arbetsbelastningsergonomiska faktorer. Vi har också sånt som vibrationer och en del andra speciella arbetsförhållanden. Även på det organisatoriska sociala arbetsmiljöområdet, alltså, så kan man ju ha psykiska belastningar som också kan, via modern då förstås, va? Men bli skadade för fostret. Så det finns en hel del att tänka på här. Och där har vi en lång lista i våra föreskrifter, en bilaga, där det tas upp ett stort antal faktorer. Och det är inte bara de heller, utan i lagen står det också att man ska även andra jämförbara faktorer. Så det är mycket, många att tänka på. Inte för att göra frågan för svår, va? För det tänkte jag att jag ska ta upp senare. Man behöver inte göra det för svårt för sig heller. Men Nej. Det är inte lätt det här ändå, det ska man inte heller säga.
Nej, men det är ju lätt att missa det som inte är så påtagligt, tänker jag. Det är ju lätt att se en sågklinga eller ett kraftigt vibrerande eller höga ljud. Men här är det lite svårare att ha det framför näsan på sig, kan jag tänka, på något sätt.
Ja, man måste ju verkligen tänka till. Jag har ju många exempel. Man kan nämna ett där det var något som heter monoklonala antikroppar. Vad är det för någonting? Det undrar ju förstås alla lyssnare. Jo, men det är någonting man använder istället för cytostatika när man behandlar alltså cancersjukdomar och sånt. Det är en snällare behandlingsform, brukar man säga. Och i våra regler så är det lite snällare regler kring exponering för vuxna individer där. Men där dök det upp en sån som jag fick en fråga om, där själva effekten var att hindra kärlnybildning. Och det är bra för en vuxen som har en cancer. Mm. Det är ju kärlen som förser de här cancersvulsterna med blod så att de kan växa. Då stryper man av den och kan så behandla cancer. Men för ett foster är ju det helt ödesdigert förstås. Va? Så även om det anses vara en ganska snäll behandling för en vuxen individ med cancer, så kan det vara riktigt farligt för ett foster. För det är precis det man ska som foster, va? Utveckla kärl och nerver och allting. Så det är förstås helt... där ska arbetsgivaren komma fram till att det är förbjudet. Va? Det här går inte. Va?
Mm. Vi har ju normalt en inspektör med oss, Ann-Caroline Kostedt. Hon är inte här idag, utan hon är ute på just en sån här inspektion. Tittar de efter något särskilt utifrån det här perspektivet som vi talar om idag?
Nej, och det här blir lite svårt. Man måste, det är inte riktigt så en inspektion går till, och det är inte i övrigt heller. Men där ser man ju snarare över de rutiner som arbetsgivaren har. Va? Och det är klart att man kan då ställa frågan, har ni några gravida på den här arbetsplatsen? Och så, om man då anar att det finns situationer som inte skulle vara lämpliga. Va? Så är det nog.
Kan du ge exempel på anpassningar då, som en arbetsgivare bör eller kan göra för...
Ja, alltså det de ska göra egentligen, att så fort en kvinna då berättar att hon är gravid, så inträder de här kraven i den här lagen. Liksom, att då ska de ju undersöka, finns det några faktorer som skulle kunna vara farliga? Och om de hittar någon sådana, så måste de ju också bedöma om de faktiskt är farliga i den här situationen. Det kan ju vara en kemikalie som är skadlig, men som står inlåst i ett skåp som den gravida inte blir exponerad för. Då är man ju färdig där. Va? Men om man då ändå blir exponerad, så gäller det att göra en bedömning som ibland då kan vara ganska svår när det gäller en kemikalie till exempel. Och då får man ju ta hjälp då förstås av företagshälsovård eller någon annan expertis, om man inte har den själv på företaget.
Men du är också inne på någonting som är intressant, tycker jag. För vi talar ju ofta i den här podden om arbetsgivarens ansvar. Mm. Arbetsgivaren har huvudansvaret. Mm. Men att också arbetstagaren har ett ansvar i att se sig omkring i sin miljö. Både som skyddsombud, men också som en vanlig arbetstagare. Men här kan det också vara lite känsligt, tänker jag. Man kanske inte avslöjar för sin arbetsgivare att man är gravid förrän det börjar synas, eller förrän man har kommit ganska långt.
Ja.
I graviditet.
Nej, vi har ju en utmaning här. Och för det första är det redan en utmaning att de flesta inte liksom vet om att de kanske är gravida förrän i 8:e veckan. Så det har ju ändå gått ett antal veckor, va, redan då. Men därför är det extra viktigt att fånga upp det tidigt. Så här finns det väl ändå en, som du säger, ett ansvar. Men också, det är upp till en gravida förstås själv vad den vill berätta. Men jag kommer återkomma till också att trycka på, tror jag, att det, alla vinner på öppenhet här. Om man har en sån... Man ska ju ha en sån miljö på arbetsplatsen, tänker jag, att både skyddsombud och gravida och andra törs liksom väcka frågan. Vad törs säga att man är gravid? Och också berätta lite om sin situation, va? För det är ju också individuellt det här.
Mm.
Så de generella liksom reglerna som gäller för alla arbetstagare, där kan vi ju tillse att de har liksom en beredskap och så för det. Men när det kommer till kritan, så är det en individ som kommer och berättar att de är gravid. Och då måste jag ställa till varje individ, va?
Just det.
Som kan ha väldigt olika, på en stor arbetsplats kan man ha väldigt olika arbetsuppgifter förstås.
Mm.
Och då beror det på vad du jobbar för, vad arbetsgivaren kan komma fram till för någonting, tänker jag.
Vi ska alldeles strax gå in lite mer på just det här med konkreta, vad kan man göra och så vidare. Men jag tänkte vi skulle lyssna på några externa individer. Vi ska ut på stan. Vi gör ju...
Spännande.
Ja, nu ska du få lyssna på våra återkommande enkäter.
Hej! När du var gravid, kände du att din arbetsgivare stöttade dig på jobbet då?
Nej, absolut inte.
Kan du utveckla det lite? Berätta, hur var det?
Jag mådde väldigt dåligt min sista tid som gravid. Jag hade samlat på mig jättemycket vätska och blev väldigt tung. Och då var jag fortfarande tvungen att fysiskt ta mig till kontoret, fast det var helt okej att jobba hemma.
Och när du pratade med din arbetsgivare, så fick du ingen förståelse för att du mådde så här?
Nej, men precis. Ingen förståelse, utan då var det antingen... Jag fick två alternativ då. Antingen så tar du dig till kontoret, eller så får du se till att sjukskriva dig.
Och sjukskrev du dig då, eller?
Nej, det gjorde jag inte. Utan jag kontaktade facket och frågade om jag kunde få någon stöttning därifrån. Men det kunde de tyvärr inte ge. Men då berättade jag för min arbetsgivare att jag hade kontaktat facket. Och då blev de kanske lite rädda och lät mig ändå att jobba hemifrån sista tiden. Så att det blev en kompromiss till slut, men efter många om och men.
Tycker du att det finns en förväntan på att gravida ska jobba på som vanligt ända fram till förlossningen?
Jag upplevde det i alla fall. Det fanns en förväntan.
Tycker du att folk känner till vilka regler som gäller för gravida och ammande på jobbet?
Det skulle jag säga nej på. Det har jag inte alls uppfattat själv och inte hört någon i min umgängeskrets prata om. Att det finns rättigheter för det.
Tack så jättemycket.
Tack själv.
När du var gravid, kände du att din arbetsgivare stöttade dig på jobbet då?
Ja, men det tycker jag. Jag blev gravid under pandemin och då jobbade vi 100% hemifrån. Och det funkade jättebra. När man slog igen datorn för dagen så var man redan hemma liksom och kunde lägga sig och vila lite. Och speciellt i slutet av graviditeten tyckte jag att det kändes väldigt bra.
Hade du kunnat jobba hemma om det inte hade varit under pandemin, tror du?
Inte i samma utsträckning, utan då hade jag nog fått restid och liksom ta mig till kontoret, absolut. Men jag tror att om man har en dialog med sina arbetsgivare, och speciellt i slutet av graviditeten när man har svårt att röra sig och så, så tror jag nog att det hade gått bra.
Tycker du att det finns en förväntan på att gravida ska jobba på som vanligt ända fram till förlossningen?
Ja, generellt så tror jag att det finns det.
Tycker du att folk känner till vilka regler som gäller för gravida och ammande på jobbet?
Nej, jag tror inte det. Det kanske är mer om man väl hamnar i situationen att man läser på lite om det. Men generellt så tror jag inte att det finns jättemycket kunskap liksom.
När du var gravid, kände du att din arbetsgivare stöttade dig på jobbet då?
Ja, det tycker jag att de gjorde.
Tycker du att det finns en förväntan på att gravida ska jobba på som vanligt ända fram till förlossningen?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker nog att det snarare finns en förväntan att, eller att det är okej att sluta jobba lite några veckor innan.
Tycker du att folk känner till vilka regler som gäller för gravida och ammande på jobbet?
Det vet jag faktiskt inte riktigt. Jag känner nog inte till det.
När du var gravid, kände du att din arbetsgivare stöttade dig på jobbet då?
Ja, men det kände jag. Jag mådde väldigt illa när jag var gravid och ja, var väldigt trött, illamående hela tiden. Och det kände jag att jag kunde prata om med min arbetsgivare, att det påverkade jobbet och att jag kunde jobba hemifrån extra och så.
Det var inga problem med det?
Nej, det var det inte.
Tycker du att det finns en förväntan på att gravida ska jobba på som vanligt ända fram till förlossningen?
Kanske inte ända fram till förlossningen, men jag tror att man kanske tänker i slutet att det är då det är som jobbigast, vilket det är för många, men för vissa som för mig var det faktiskt jobbigast i början och i mitten, och att även fast inte magen är så stor så kan man må väldigt dåligt av att vara gravid, och det behöver kanske arbetsgivaren tänka på om man har en dialog om det.
Ja, så det hade du?
Ja, det hade jag.
Tycker du att folk känner till vilka regler som gäller för gravida och ammande på jobbet?
Ingen aning faktiskt. Jag känner att jag inte vet det, men jag tänker att de som är mer riskbranscher där man utsätts för vissa ämnen och så i alla fall borde ha mer kunskap. Jag hoppas det.
Tack så jättemycket för dina svar.
Ja du Ingemar, det var ganska vitt och brett det här.
Ja verkligen. Jag tycker det är intressant att höra hur olika det kan vara. Liksom. Allt från att man då inte upplever sig hörd och till att man tycker att arbetsgivaren har varit väldigt tillmötesgående. Och man kan ha haft ett gott samtal, en dialog också tillsammans. Och sen tänker jag också på det som den sista tog upp där kring, som antar jag själv inte hade ett jobb med kemikalier och andra, att man också tänker på det här med att det kan vara skadligt och kanske tidigt i graviditeten är vi inne på. Det har jag sagt tidigare, men det är värt att upprepa. Så här är det ju också, tänker jag, läge att haka på med, och en reflektion är att en arbetsgivare gör ju sig själv en tjänst genom att tänka till i förväg. Har man massa kvinnor att anställa, eller ens någon kvinna anställd i åldern då man kan tänka sig att vilja ha barn, så är det ju en poäng att tänka till i förväg. Vad har vi på den här arbetsplatsen som skulle kunna vara eller bli skadligt då, och i händelse av att en kvinna blir gravid, så har du ju tänkt klart. Va? Du behöver inte i panik då liksom göra den här ganska svåra riskbedömningen som det kan vara ibland akut. Va? Mm. Och sen en annan reflektion är faktiskt också att man, utifrån vårt perspektiv, så är det arbetsmiljö det handlar om. Så en del av frågorna de tog upp är ju bredare än det vi har ansvar för. Det blir en del arbetsrättsliga frågor också om man, alltså som inte har egentligen med risker i arbetsmiljön att göra. Men det är ju högst relevant för en gravida förstås. Och där finns det ju regler då för föräldraledighet som inte utgår från våra regler, utan som till exempel om magen har blivit så stor att den blir ett hinder för att utföra arbete, då kan man få graviditetspenning de sista 2 månaderna. Mm. Men det är inget vi reglerar, va? Utan det vi reglerar är faktiskt bara 10% av alla graviditetspenningar cirka har Försäkringskassan gett besked om, och det är det som utgår från risker i arbetsmiljön. Så det är egentligen den delen av direktivet då som vi tar hand om i det här.
Men pekar den här enkäten på problematiken kring okunskapen och oviljan och oförståelsen kring de utmaningar som finns i att ha en anställd som är, eller att vara anställd som gravid?
Det kan ju göra det, tänker jag. Det var ju en del som var väldigt tydliga, men i ett av de fallen så handlar det mer om något kanske som mer hade med arbetsrätt att göra, och det kan man ju också ha synpunkter på förstås, va? Mm. Jag brukar tänka att det är jättebra med en arbetsgivare och en gravid anställd då har en dialog, va? Alltså alla vinner på öppenhet här i den dialogen, att man informerar och samverkar med den gravida. Det står att man ska göra också enligt våra regler, va? Men, men det, om man gör det på riktigt så blir det ju bäst för alla, va?
Nu saknades ju männen i den här enkäten, och det är inte så konstigt, det är ju väldigt lätt att ställa frågan till en barnvagnsförande kvinna eller en gravid kvinna, men männen då? Har inte vi som skyddsombud eller som kollegor ett ansvar?
Jo, men givetvis, det är väl bra man känner till, men jag ställer frågan till dig då, Fredrik, du är väl pappa, hur var det när du blev pappa på din arbetsplats, vad tänker du?
Ja, du. Nu har jag ett litet annorlunda jobb. Jag arbetar ju i väldigt många olika miljöer. Och jag hade ju faktiskt... Ja, du. Då träffar jag ju... Jag träffar ju gravida kvinnor i flera olika sammanhang. Och det är nog som du säger, eller som vi säger här, det är ganska brett spektrum på kunskap eller förståelse för det. Mm. Det är faktiskt så. Men vad ska man göra då? Vilka är dina bästa tips till en arbetsgivare, om vi börjar den änden då, för en arbetsgivare för att skapa en bra arbetsmiljö?
Ja, vi har varit inne på det redan, men det är väl bra att liksom ta det från början. För det första så är ju tanken och en bra idé är ju att skapa en arbetsmiljö som fungerar för alla, va? Även för gravida. Alltså utgångspunkt.
Ja,
och det är inte alltid det går att göra förstås, om man då har en del syssla med vissa saker som ingår i ett arbete, men som jag sa tidigare, som kanske inte är skadligt för en vuxen människa, men kan vara för ett foster. Va?
Så tar man höjd för det, så skyddar man ju även alla andra, tänker jag. Det är ju det är ett sätt att se på det.
Det skulle man kunna se. Men sen finns det säkert några extrema eller några undantag då från att ett foster behöver skyddas mot saker, inte behöver skyddas mot saker som en vuxen kan behöva skyddas mot, förstås. Men det tror jag blir ganska liten utsträckning. Mm. Så jag tänker att det håller den där idén att tänka till arbetsmiljön. Det är bra i alla fall. Om den bör vara, kan vi väl ändå säga, så pass god att den är anpassad till allas förutsättningar och funktion.
I den utsträckning det går, tänker jag.
I den utsträckning det går. För i vissa lägen så är det ju svårt, förstås. Va?
Ja.
Mm. Vi kan ta exempel som är rökdykning till exempel, där som är en liten del av det som en brandman gör. Och det är absolut förbjudet för en gravid att göra. Det står i våra NAFS. Det är ett av de få absoluta förbuden. Ja, och det är för att det är så farligt att en gravid ska inte utföra. Så där är det liksom, behöver inte arbetsgivaren ens tänka. Va? Behöver inte göra den här undersökningen och riskbedömningen som jag pratade om. Utan just där är det punkt förbjudet.
Och jag tänker också att man kan säkert tillfälligt anpassa en arbetsplats också utifrån den förutsättningen. Ja. Just nu har vi en gravid kvinna på arbetsplatsen.
Absolut, och egentligen är det man ska göra enligt när man då har undersökt och riskbedömt och kommer fram till att det faktiskt finns en risk här. Då ska man, det första man ska göra är att anpassa arbetet så att risken undanröjs, som det heter. Alltså att man tar bort risken. Och i andra hand då så ska man erbjuda andra arbetsuppgifter. Och först i tredje hand så kan det bli aktuellt med graviditetspenning då.
Ja. Det där, vi kommer komma in på det, kära lyssnare, alldeles strax. Jag vill bara att du ger kanske några fler konkreta tips på vad arbetsgivaren kan göra för att skapa den här bra arbetsmiljön då.
Ja, det är att sätta sig in i liksom vad som kan vara riskfyllt, om vi nu pratar för en gravid. För det andra större perspektivet har vi via systematiskt arbetsarbete. Men för en gravid då är det att sätta sig in i det. Och det finns ju visst stöd att få ändå i olika. Det har vi på vår ämnesida länkar till, där vi inte egentligen är experter på varenda område som kan vara skadligt. Alltså varenda ämne eller varenda situation. Det kan vi inte vara. Men däremot så finns det kunskap där man har samlat ihop forskningskunskaper i till exempel från Finland, så har man även som finns tillgänglig på svenska en handbok då i, som man kan luta sig lite mot och få lite hjälp i den här riskbedömningen.
Ja, när du säger ämnessida så menar du er webbplats av.se såklart.
Ja, det skulle jag ha sagt förstås.
Ja, det är ingen fara. Vi går vidare. Vad kan då en gravid själv göra om hon upplever att arbetsmiljön inte är tillräckligt anpassad? Vi har varit inne på det, men konkretisera, ta det en gång till. Mm.
Ja, om man har uttömt möjligheterna med arbetsgivaren. Det finns ju, som vi hörde också på intervjuerna faktiskt, så var det någon som i andra rundan, om någon sa att hon hade kontaktat facket, så blev det bra, va? Och även om facket inte gjorde någonting, det var också spännande. Det räckte med ordet för att det skulle hända någonting. Så det finns väl säkert, om det inte finns mer att få att hämta från arbetsgivaren, och man kan ju kontakta både fack och skyddsombud förstås för att få stöd i det här, så tänker jag, det bygger oftast på att man har en oro, va? För att arbetsgivarens inställning, att det räcker inte. Det här, jag känner mig orolig i alla fall. Va? Arbetsgivarens har, om inte missbedömt det, så varför felbedömt kanske situationen. Mm. Jag tycker nog att det här är farligt för mig i alla fall, va? Av någon anledning. Mm. Man kanske har läst på nätet, och det här kan ju vara både befogad oro och, jag ska inte kalla det för obefogad, för oro är alltid liksom befogat utifrån hur man själv fungerar. Men det kanske inte finns en anledning till oro egentligen, va? Och jag har ju själv jobbat på arbetsmiljömedicinsk klinik tidigare. Så på de arbetsmiljömedicinska klinikerna i landet så är man van att ta emot de här frågorna. Och där kan man då få berätta vad man är orolig för eller vad, om din arbetssituation. Och det händer ju inte så sällan att man då skriver ett intyg också, va? Om att det här bedömer vi som olämpligt. Buller är ett typiskt sånt fall, va? Där vi inte har några regler för vart gränsen går, men när arbetsmiljömedicinsk klinik kan ange när de tycker, och vad det gäller buller så är det de flesta av dem råd att man ska inte utsättas för över 80 decibel någon gång under graviditeten. Det är ju deras råd, va? Så där kan man få råd i alla fall och hjälp, även en arbetsgivare förstås, och företagshälsovården om de är inblandade. Men man är också ganska bra på att dämpa oron om man då undersöker, men de är experter på det här, olika kemikalier och andra situationer, inte bara kemikalier utan även, vi har psykologer, arbetsmiljöingenjörer som kan kemi och buller och vibrationer och även läkare då. Så tillsammans så kan man hjälpas åt att göra en bedömning och förhoppningsvis då kan man ju lugna oron hos en gravid, om det är den situationen. Men eller också faktiskt bekräfta att du har rätt, va? Ja. Och då kan man ta det vidare i alla fall med ett intyg. Och där ska vi lägga till också att egenföretagare är ju faktiskt en grupp som inte har någon arbetsgivare. Och där är det så, det här är ju inte våra frågor, men bara informera om den då, eftersom vi känner till det, är ju att man då kan faktiskt få ett intyg från en expert. Och ofta är de liksom en arbetsmiljömedicinsk klinik. Då behöver du ett intyg till Försäkringskassan där det då framgår att den här är ett jobb som är riskfyllt, va? Och då kan man få graviditetspenning även som egenföretagare.
Ja, tack Ingemar. Det där är, det är dags att egentligen summera, avrunda det här avsnittet. Och vi pratar i Hallå Arbetsmiljö väldigt ofta om SAM, det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om du utifrån det perspektivet bara kort ska summera, vad bör en arbetsgivare göra när han eller hon får reda på att jag har en gravid på arbetsplatsen här?
Ja, vi har varit inne på det, men egentligen så är det ju samma sak som står i gravida som i SAM, va? Att man ska undersöka, riskbedöma och sen åtgärda man upptäcker att det finns en risk. Va? Och men det nya fokuset, det som jag sagt tidigare, är på ett foster. Och SAM i vid bemärkelse gäller även för den här föreskriften, men vi har liksom upprepat det med fostret i fokus här. Så kan man väl säga är skillnaden liksom.
Mm. Bra, bra summering. Och naturligtvis uppföljning kring att det efterföljs och att det har fått
absolut
resultat.
Det finns ju en årlig uppföljning. Man ska också ha kunskaper som sagt. Och där har vi också enligt SAM då. Och även i de här föreskrifterna, har du inte kunskapen själv så måste du ta hjälp, va? Mm. Och det brukar vara företagshälsovård eller en motsvarande expertis då, som kan hjälpa dig med det.
Är det något mer du känner att du vill säga, något vi har missat eller något som du tycker att förtydligas?
Ja, och sen är det förstås viktigt att tänka att och bra om en arbetsgivare i förväg tänker igenom vad konsekvenserna skulle kunna vara om en av arbetstagarna blir gravid. Så att man liksom är lite förberedd på det och inte i någon panik måste ta ställning till ganska svåra frågor som det kan vara ibland. Då har man löst ut det i förväg. Och det gäller ju framförallt förstås om man har arbetstagare som är kvinnor i den åldern där man kan förväntas skaffa barn. Och jag skulle också vilja lägga till att det är toppen och nästan förväntat också från arbetsgivarhåll i alla fall. Är det till och med reglerat att man ska göra det i samverkan med den gravida. Man ska informera den gravida om varför man har kommit fram till att det inte är riskfyllt eller är riskfyllt. Så den gravida kan förstå vad och känna sig trygg. Men även den gravida har ju förstås ett visst ansvar. Det är svårt för en arbetsgivare att göra de åtgärder som behövs eller anpassa det som behövs om man inte vet riktigt till vad man ska anpassa förstås.
Dialog, kommunikation såklart.
Ja, som alltid tänker jag. Men ja. Det är kanske extra viktigt här eftersom det är mycket oro. Jag tänker det när det gäller små barn och foster så är vi lite extra vad ska vi säga? Hela, jag tror det samhället skulle tänka så. Samhället är stort. Va? Jag tänker att ja, och så andra är det, vi ska inte heller råka ut från det, men barn alltså, eller foster, det är liksom, där är det no, det ska inte gå illa här alltså, det ska inte gå fel.
Topp, det där tycker jag känns bra. Det kan ju ibland bli så när man samtalar kring de här frågorna att man gör det mer komplicerat eller målar upp en tuffare bild än vad det är. Jag vill tro och hoppas att alla ni som lyssnar, arbetsgivare och arbetstagare, känner att det här är fungerande för allt som ofta så är det ju faktiskt en förståelse och respekt inför detta som du också är inne på, Ingemar. Och att bara vi kommunicerar med varandra så finns det möjligheter och öppningar att se till att det löser sig. Det kan vara att man får byta arbetsuppgifter tillfälligt eller att man får andra åtgärder, tänker jag. Mm. Avslutningsvis då, ett sista medskick till gravida som lyssnar på detta nu och tänker nu står jag inför det precis som ni har talat om.
Ja, men med risk för att bli tjatare så ska jag väl upprepa att den här goda, trycka på den här dialogen, att ja. Man, alltså öppenhet vinner alla på. Sen har jag stor förståelse för att det finns situationer där man inte vill, va, och inte, alltså beroende på relationer man har också med förstås med sin arbetsgivare. Det där kan, det blir väldigt generellt, men i alla fall om man kan så vinner man på öppenhet, tänker jag. Och om man då alltså inte kommer i mål med det, inte känner sig lugn och känner sig orolig, så finns det en möjlighet att kontakta de arbetsmiljömedicinska klinikerna för att få stöd och få lite också information, va, som är objektiv och som utgår från forskning och den kunskap som finns på olika områden. Vilket kan leda både till att man då kommer fram till att det finns anledning för oro, men också kanske dämpa en oro som inte är minst viktigt. Jag skulle säga när jag jobbade på kliniken så var det oftare att jag fick hjälpa till med att dämpa oron, va, eller i alla fall nyansera den, än att det var det omvända. Det är lika viktigt det, tänker jag, och att oron ska vi ta på allvar. Även en gravid arbetstagare som trots alla insatser då liksom och ändå känner sig orolig, så då blir ju det ändå någonting som arbetsgivaren måste ta hänsyn till, va. Och där kan vi också nämna liksom arbetsanpassning och annat som gäller förstås även för gravida utöver de här reglerna. Men också att oron i sig kan ju vara ett problem för en arbetstagare som en arbetsgivare behöver ta hänsyn till. Må den vara obefogad, kanske vi andra tycker, va. Det där är ju en väldigt subjektiv sak med oro som inte vi riktigt kan liksom ha synpunkter på, tänker jag.
Mm. Viktigt att ta i beaktning. Du nämner arbetsanpassning. Vi har talat om SAM, det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det finns andra avsnitt av Hallå arbetsmiljö som tar upp just de bitarna, så ni är varmt välkomna att lyssna på dem också. Det här avsnittet är slut. Jag tackar dig, Ingemar Rudin, så mycket för att du kom hit och bidrog med din erfarenhet och kunskap.
Tack själv. Jättetrevligt att vara här.
Och tack till er som lyssnar. Det är ju självklart att i Sverige så ska ingen behöva bli sjuk. Ingen ska behöva skadas eller i värsta fall till och med dö av eller på sitt arbetsplats. Hur vuxen, stor eller liten man än må vara. Väl mött och på återhörande.
Hallå arbetsmiljö! En poddserie från Arbetsmiljöverket. Programledare Fredrik Berling. Om du vill veta mer om Arbetsmiljöverket, Besök www.av.se.